This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jens Ljunggren, professor i historia, Stockholms universitet, forskar bland annat kring det här med hur känslor har påverkat politiken i Sverige under århundradets lopp. Man brukar säga att politik handlar mer om känslor. Hur har det sett ut under det senaste seklet?
Jag har ju tittat då på svensk socialdemokrati. Och de har ju varit, då har jag kunnat säga att det har varit en politisk rörelse som har varit väldigt bra på att hantera känslor och bedriva känslopolitik. Känslopolitik, det handlar om hur man utnyttjar känslor, hur politiker förhåller sig till känslor, hur man appellerar till känslor. Det handlar alltså inte med nödvändighet om hur politikerna själva känner sig. Och där har socialdemokratin, tycker jag, under 1900-talet varit väldigt framgångsrik. Och jag ska säga det att jag tror inte att känslorna förklarar allt i politiken, men efter att ha tittat på det här så menar jag att det är ändå en viktig del som finns där.
Socialdemokraterna har varit bra, säger du. Hur då? Kan du ge några exempel?
Ja, inledningsvis så handlade det ju om att det första den här rörelsen måste göra, det var att erövra vreden. Den politiska vreden. Politiska organisationer var någonting nytt, demokrati var någonting nytt. Det kom så småningom, och det här med, det finns ju regelsystem i samhället för vad man får känna, och ett sånt här regelsystem har ju gjort att vreden har blivit under historiens gång ett mer och mer problematisk känsla, för att vreden skapar konfrontation, den gör människor arga, den har med oordning att göra. Så att det, i takt med det här som man kallar för civilisationsprocessen, att samhällen har blivit mer och mer integrerade, att man vill ha fredliga relationer, så det här med vrede har blivit problematiskt. Men samtidigt så har det funnits då regler i samhället som säger att vem får vara vem på arg? Eller vem får vara arg på vem egentligen? Jo, kungen får vara arg på folket, men folket får inte vara arg på sin kung. Det är mer tillåtet för män att vara arga än för kvinnor. Det har varit mer tillåtet för människor i överordnade positioner, på chefspositioner, att vara arga på sin personal istället för tvärtom. Alltså vreden har gått uppifrån och ner. Och det var ju det man måste liksom ändra på här. Man måste inse att arbetarna, men ni har rätt att vara, ni ska vara arga, ni har rätt att vara arga, ni är förtryckta. Så där började man ju att bedriva den här känslopolitiken, och agitatorerna, sådana som August Palm, Axel Danielsson, de åkte ut och de skrev mycket om det här och skrev väldigt så här saftiga berättelser om alla oförrätter som arbetarna hade blivit utsatta för. Men då bekräftade man de här människornas vrede, och man samlade ihop dem och man gjorde en organisation kring det. Och så byggde man upp arbetarrörelsen från början.
Generellt när det gäller känslornas roll och hur politikerna har använt känsloargument, har det gått upp och ner? Har det förändrats?
Ja, det har gått upp och ner kan man säga. Det har också varit olika vilken typ av känslor som har varit tillåtna. För det finns ju då de här känsloreglerna som sätter ramar för vad är det vi ska uttrycka för känslor, vem är det som får uttrycka dem och så vidare. Precis det som jag sa om vreden här, att det finns ett mönster. Och för att fortsätta på det socialdemokratiska spåret, det uppstod ju snart där konflikter. Hjalmar Branting som blev partiledare här, han stod ju för en reformistisk linje. Och han menade ju också, tyckte att den här vreden, den funkar inte. Vi ska ju ändå bedriva samarbetspolitik. Vi ska bli ett parti som man tar på allvar. Det där får ni hålla tillbaks. Så han menar då att han pratade istället om stoltheten. Och det var en stolthet. Arbetarna skulle känna stolthet genom att hålla sina drifter och sina känslor under kontroll. Och det var lite liknande där, för att i båda fall, både de som argumenterade för att man skulle vara väldigt arg och Branting då, så handlade det om en slags mänsklig värdighet. Men man byggde upp det här på olika sätt, för Branting låg värdigheten och manligheten som det också handlar om. Vi är självbehärskade, det är det vi ska göra. Och sen har det där fortsatt under mellankrigstiden, sen kommer då 1925 Per Albin Hansson och tar över på partiledarposten. Och han följer det här, han gör det mer sofistikerat också, men han är väldigt också medveten om problemet med de här känslorna. När det blir för mycket vrede, när det blir för mycket hat. Ja, och det...
Ja, för slutet av 20-talet var det extrema konflikter höger-vänster.
Ja, alltså, ja, det var det.
Känslomässigt.
Va? Ja. Och det är det han ser, och där har man ju också, det har man ju sett också en förebild i Tyskland mellan de här ständiga motsättningarna mellan höger och vänster, mellan höger och vänster, som var också väldigt aggressiva. Och det där försöker ju då Per Albin Hansson, att genom att bedriva känslopolitik så försöker han skapa ett annat känsloläge. Och vad han gör då, dels handlar det om hur han bekräftar känslor, det handlar också om så här, hur han benämner vad folk egentligen känner och vad han liksom skapar för berättelser kring de här känslorna. Och det är framförallt då, så att, ja, men det här med hat och sånt, hat, den typen av känslor, det är inte bra. Det här skapar diktatur. Ska vi undgå det och få det så som vi ser att utvecklas i andra länder? Ja, vi måste känna på något annat sätt. Så där handlar det om att sätta ramar för känslan. Det pågick en kamp i samhället eller i politiken om vilka som skulle vara de tillåtna känslorna.
Du pratar om Socialdemokraterna. Kan man säga att olika partier har varit olika bra på att använda känslor historiskt?
Ja, det kan man göra. Och Socialdemokraterna är ju det parti som har varit väldigt framgångsrikt med att göra det i Sverige. Då. För sen har man byggt på med andra typer av känslor. Man förmådde ju då att omvandla det här, och det som man tillät, det var, nej, man sa till människorna, ni är nog inte så arga, ni är nog mest oroliga, det är det ni känner. Och sen byggde man den här hela en ideologi kring att oron och att man ska ta hand och man ska skapa trygghet. Och trygghet blir ju liksom socialdemokratins varumärke. Och det var man inte, det här ordet trygghet, det var man ju inte ingenlunda ensam om, utan det fanns hos de andra partierna. Men man la ju lite olika innebörd i vad som skapade tryggheten. Det som var, sossarna gjorde, de lyckades erövra det. Det var de som blev det stora trygghetspartiet i Sverige under 1900-talet. Så där var man bra på det.
Om man tittar på valrörelsen idag då, som den pågående, kan man lära sig mycket av historien då? Jag känner igen mycket av det här att man spelar på trygghet, rädsla, oro som du skriver historiskt sett. Det känner man igen idag.
Det är ganska mycket som påminner. Nu så pågår ju också en kamp om begreppen och om känslorna på olika sätt. Vi har ju då trygghet är ju kvar. Och trygghet är ju också sådana här väldigt fundamentalt begrepp, och det är en fundamental känsla. För någonstans är det ju statens uppgift att skapa trygghet, att skapa social säkerhet så att samhället ska fungera. Så att det ligger i botten där på att det är statens mening på något sätt. Men det som händer nu, det är ju att alla partier är inne och säger att det är vi som skapar tryggheten. Centerpartiet gör det, Sverigedemokraterna gör det, Moderaterna gör det och så vidare. Så där handlar det om, och det är inte så självklart längre att det här är Socialdemokraternas begrepp. Eller deras känsla, för att det handlar ju om lite andra saker. Nu är det trygghet mer i termer av lag och ordning och sånt här. Så det har ju vinklats på ett annat sätt, och då kan andra så att säga, aktörer gå in där och ta över det här.
Ibland får man också känslan av att politikerna gärna tonar ner en känsla nu, medan det är liksom folket, inte minst i sociala medier, som där verkligen känslan har tagit överhand och blir väldigt, väldigt hetsigt.
Så är det, och där har vi ytterligare då en likhet med det som du säger, mellankrigstiden, att det pågår ju en kamp om känslorna. Nu nämnde jag den här tryggheten, där handlar det om att man kopplar någon en positiv känsla till det egna politiska partiet. Men det finns fortfarande idag den här kampen om att, så att säga, precis som på 20-30-talet, att bestämma vad är det vi ska känna och inte. Och här är ju de etablerade politikerna har ju ofta varit ute, och det har vi haft stora debatter om det här med näthat. Och där försöker man ju nog lägga band på det här. Nej, det här är ingen bra känsla, tycker man. Så det påminner väldigt mycket. Och vi har haft också olika debatter om det där. Det finns ju från olika håll. Det finns ju en, då det här hatet kom, finns en högerpopulistisk så här vrede. Vi har haft också debatter om klasshatet. 2012 så hade man den här debatten om Johan Johansson. Han skrev en så här väldigt ilsk dikt också. Och där, och ni gick precis in och läste, och då såg jag, det var ju en debatt mellan Åsa Linderborg och Jens Liljestrand, de här journalisterna. Påminner lite om så man höll på i början här på 1900-talet, att definiera, men vad är det vi ska känna, vad får vi känna egentligen? Så att den där debatten pågår. Och likadant är det här med rädsla och sånt, har man ju också fört debatter omkring. Ja, men är det bra att vara rädd? Vad gör rädslan med samhället som skadar förtroendet och sånt? Så att det där, det ser vi igen just nu, att det är en kamp om att få sätta ramarna för vad man ska känna.
Det finns ju också många politiker som har vunnit framgång för när de är väldigt rationella. Hur är det? Vad lockas folk av? Är det känsloargument eller...
Ja, om man tittar historiskt så har det ju gått i vågor det här med vad, alltså hur man då pratar rent uttryckligen om känslorna i politiken. Och där fanns det, efter de här stora katastroferna, första världskriget, andra världskriget, så har det kommit, då är många intellektuella och politiker som har menat, nej, men vi kan inte hålla på med så mycket känslor, vi måste vara rationella. Det fanns en fransk intellektuell, Julien Benda, som efter första världskriget, han menade att de intellektuella, de hade svikit för att de hade låtit sig svepas med av de här känslorna. Det var nationshatet och det var klasshatet. Och så där skulle man inte vara som en intellektuell, utan som en intellektuell skulle man vara en rationell människa. Och det där finns i många, och även i Tyskland då vid samma tid, så var det många liberaler som menade att nationalisterna, de som hade ställt till det, de var alldeles för känslomässiga. Och det hade de också rätt i, för det fanns en sån kultur i Tyskland. Alltså en manlighets, bland bildade människor i Tyskland, så det var manligt att vara väldigt känslosam, att ha nära till känslan och att känna väldigt starkt för nationen. Och man sökte också de här upplevelserna. Kriget skulle ge en särskild liksom, känslomässig upplevelse som skulle göra något fint med männen och människorna. Så att det var inte ryckt i luften heller, utan den ideologin fanns. Men sen då, under efterkrigstiden, så har man ju betonat väldigt mycket att det ska vara rationellt. Och i Sverige så fick vi också den här debatten om ideologiernas död, som bedrevs väldigt mycket av Herbert Tingsten. Och där ligger det också någonting, ett liksom avsteg från det känslosamma, att vi ska tänka rationellt, vi kan lösa politikens problem på andra sätt. Och sen kommer då så småningom en reaktion på det på 60- och 70-talet, när många intellektuella tycker att det är för tråkigt egentligen, för att uttrycka det enkelt. Det här rationella, det är för instängt. Vi måste ha någonting mer. Det saknas det här känslomässiga. Och det intressanta är att även Tingsten själv är inne på det. Trots att han har stått för det här rationella idealet, så skriver han börjar också längta efter, att han säger någonstans att det är för lugnt i ankdammen, eller vad, vi behöver någonting mer. Vi behöver de här stora känslorna. Så där finns ju det. Det finns ett utlopp för sånt, och det får massa olika konsekvenser. En sak är att där på 70-talet så börjar man prata mycket om alienation, och man tycker att människan är förfrämligad, och man söker då det här liksom någon slags genuina känslotillstånd. Så det har gått upp och ner där.
Sen kommer ju Fredrik Reinfeldt, framförallt Anders Borg, som betonade att nej, ideologin är inte så viktig, utan det ska vara rationellt. Det är kanske en reaktion på det då, kan man säga.
Ja, jag vet inte hur mycket man ska säga om det är en reaktion på det. En reflektion som man kan göra där är att om man vill, så kan man börja det här med ordet känsla. Vad är det egentligen? Och vad skiljer sig en känsla från en förnuft egentligen? Och går det att dra så tydliga skiljelinjer? Och jag tror också att rationellt och det rationella, det känslomässiga, det rationella kan ju också var ett uttryck för någon typ av känsla. Det förmedlar ju någonting, en saklighet, det kan förmedla ett lugn och så vidare. Och det ser vi också idag, om jag återgår till den här då kampen om känslorna som bedrivs, så har vi Ulf Kristersson då, som säger den här bilden som vi ska vara de vuxna i rummet, säger han. Och det är ju ett uttryck för att när vi ska inte hålla på att vara så där barnsliga och känslosamma, utan vi ska vara stabila och rationella. Samtidigt så uttrycker ju det också en typ av känsla. Jag tog med mig den här bilden, och det är många som har kommenterat att det är väldigt, överhuvudtaget i valrörelsen nu så är det väldigt mycket allvar som uttrycks. Och det är väldigt markant på den här bilden, att här är en människa som tar saker och ting på allvar. Men han gör det också, han tar också ansvar, nu tar vi tag i Sverige, och han positionerar sig här som en ledare. Och här ligger det ett väldigt så att säga, känslomässigt budskap i den här bilden ändå. Så att det kan uttryckas på olika sätt.
Slutligen, Jens Ljunggren, om man ska summera. Titta på dagens valrörelse, är det mycket känslor i den, skulle du säga?
Som jag säger, de ligger ju där väldigt mycket. Och de måste hanteras. Det förs ju liksom de här debatterna om det. Och det är det, inte minst de här högerpopulistiska rörelserna har ju också arbetat på att fånga upp känslor. Och utifrån ett helt annat innehåll i politiken så gör ju de lite samma sak här. Så de gör också det här. De går in och bekräftar människors känslor. Vi pratar ju lite så där här om de här kränkta vita männen, och det är lite skämsamt, det är lite nedlåtande, men jo, de finns nog där som män som har olika sätt upplever att de är utsatta av moderniteten, det ska vara multikulturalism och det ska vara globalisering och det ska vara jämlikhet och så, och av olika skäl. Och då finns det de här högerpopulisterna som går in och så att säga, de gör det, de bekräftar de här människornas känslor. Trump är det mest talande exemplet där, som är den här. Och det tror jag är en viktig förklaring också till varför han fungerar som han gör. För han förlorar inte så mycket. Han kan göra vad han vill. Många av hans kärnväljare, de struntar i uppenbara felaktigheter eller faktafel, eller att han uppträder väldigt konstigt irrationellt. Och det tror jag är den här, det är känslan där, att det är liksom han ger det som man uppfattar som eliten, han ger dem på käften, och det är det som är det viktiga där.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.